Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkommen till, eller välkommen tillbaks till Brottsofferpodden. Mitt namn är Joakim Lindén Kastenbäck. Detta avsnitt heter Genomskåda narcissisten. För jag intervjuar en tjej som heter Martina som har skrivit en bok med samma namn. Denna bok handlar om hennes egen erfarenhet när hon hamnar i klona på en narcissist. När vi i denna intervju sitter ner och pratar så kommer det handla om hur hon träffar den killen hon berättar om i boken. Hur hon gång på gång valde att gå tillbaka till honom trots att hela hennes väsen ofta skrek att hon skulle avstå. Efter att hon kommit ut ur relationen och börjat nysta i vad det är för kille hon har träffat började hon förstå att det var en person med personlighetsstörningen, narcissismen. Och ju mer hon sökte, desto mer insåg hon att det fanns väldigt lite material skrivet på svenska och hyfsat lätt att förstå. Så hon bestämde sig för att ta saken i egna händer och skriva en bok. En bok om hur en person kan genomskåda narcissismen. Detta är del 1 av 2. Sådär Martina, välkommen.
Tack så mycket.
Tack, kul att ha dig här.
Tack för att jag fick komma hit.
Ja, jag är jätteglad för det och vi är för att prata om en specifik bok du har skrivit. Så här, vad heter den boken?
Genomskåda narcissisten.
Det är väldigt intressant namn och jag kan säga så här, jag är själv håller på att lyssna. Jag har lyssnat på 80% av den här boken och jag vissa delar av när du beskriver den här narcissisten, jag blir lite rädd över mig själv. Men jag tror jag är verkligen övertygad om att jag inte är narcissist. Det får jag också tacka för.
Tack för att du kommit till den insikten. Ja,
tack.
Och bara det säger ju väldigt mycket om att du inte är en narcissist.
Ja, men du har förstått. Så vi kanske, jag har en fråga här lite senare som en narcissist vet att den är narcissist. Men det kan vi komma till sen kanske. Men i början av boken så säger du typ att eller då säger den här snubben till dig. Ursäkta att jag säger snubben kanske.
Ja, men det funkar jättebra.
Att du borde skriva en bok om alla dina män så här. Hur kommer det sig att han säger en sån grej till dig?
Det bygger ju på två olika delar. Dels för att jag har skrivit en bok tidigare som heter Kärleksretorik. Men den kom ut så jättelänge sedan. Den kom ut 2009. Så att det är liksom nästan så att jag själv har inte ens kommer ihåg vad som står i den.
Det är
kärleksretorik.
Kärleksretorik betyder man själv.
Nej, men det handlar om kommunikation.
Ah, okay.
Och då handlar den boken om just kommunikationer i kärleksrelationer. Och bland annat hur man ska kommunicera med varandra för att få en relation att funka.
Det är ju jätteintressant ändå att den boken handlar om det. Sen nästa bok handlar om, nu skrattar jag lite här, genomskåda narcissisten. Och den, du skrev kanske inte den boken som ett syfte för att du ville själv studera en narcissist. Du skrev den för att du faktiskt träffade en narcissist.
Ja, precis. Det var så du började. Och han sa den här meningen som jag också inledde boken med. Att ska du inte skriva en bok om alla dina män? Och det var ju en pik till mig om att jag har haft relationer med olika män innan honom. Och jag menar, jag är 46 år gammal. Så såklart jag har haft relationer innan honom. Men det var en pik från honom till mig för att jag skulle känna mig lite slampig och horig.
Hur långt in i den relation var han sa just den kommentaren?
Han sa det ganska tidigt faktiskt.
Fick du någon så här varningsklocka eller fick du någonting som så här...
Ja, men då tyckte jag så här, ja men gud, han är lite svartsjuk, tänkte jag. Och ja, men lite så här, ja, men så här, har funderingar kring mitt tidigare liv. Men han hela tiden liksom, så sa ju han, ja men du är ju så himla snygg, det är klart du har haft så många män och det är alla män vill ju ligga med dig. Och det var hela tiden den typen av kommentarer.
Så det blev typ som att han gav dig en komplimang samtidigt som kommer någon så här motgrej det hela, ja, där han trycker ner dig ordentligt.
Exakt så.
Så förstod du själva, för du är ju lite en expert på det här med relationer då, kan man ju säga, som du har skrivit den här boken innan. Förstod du vad som höll på att hända med dig när han höll på det här sättet?
Nej, inte alls.
Du blev totalt överkörd som en ångvält.
Ja, exakt. Och det var ju det som var så läskigt också. För jag tycker ju också så här att jag svek mig själv också i med tanke på min profession. Att jag är en kommunikativ person som jobbar med kommunikation och har gjort det i jättemånga år. Och är intresserad av kommunikation i relationer särskilt. Och att jag själv, som ändå har koll på det, har liksom fastnade i den här destruktiva relationen.
Hur såg dina andra relationer ut innan honom? För nu var det ju inte en oskuld 43-åring, eller 46, som han önskade då. Så du hade antagit att relationen innan. Hur såg de ut?
Ja, men det var ju vanliga relationer. Det var ju liksom att jag har ju varit sambos och haft och serbos och haft både långvariga och kortvariga relationer, men både liksom innehållsmässigt under liksom relationens gång och uppbrottet, det är liksom, det var ju som natt och dag om man jämför med narcissisten.
Mm. Så att det var, fanns inga likheter alls. Det var lite därför du blev tagen på.
Ja, men jag blev ju tagen på sängen samtidigt. Det var ju väldigt bra. Alltså de här topparna var ju otroligt, otroligt höga och bra. Samtidigt som dalarna var otroligt negativa och dåliga. Så det var hela tiden det här liksom kallt och varmt och kallt och varmt. Så det skiftade väldigt, väldigt mycket. Det var liksom inte någon så här balans. Och hela tiden så hände det ju att jag tänkte tillbaka att jag vill tillbaka till den här toppen för att den var så himla, himla bra. Och sket i det här negativa och destruktiva som pågick.
Ja, för du säger det som jag tyckte var väldigt intressant. För jag har ju döpt ett tidigare poddavsnitt till när pojkvännen blir en drog. Och du säger ganska tidigt i boken också att det kan jämföras som ett drogmissbruk. Att man går tillbaka till någonting som är väldigt dåligt för en.
Exakt. Så är det. Och jag blev ju... Det här låter ju väldigt sjukt nu när jag pratar om det och går tillbaka i tankarna. Men att Jag blev beroende av att ha den här relationen med honom. Och jag blev beroende av honom, av den här toppen jag fick av honom. Men det här dåliga som blev liksom följden av det, det struntade jag i.
Jag måste fråga det här med toppen. Är det så att om man jämför med dina så kallade sunda relationer, som också garanterat har toppar och bottar, men att de kanske inte är lika svajiga, är de toppen med han narcissisten mycket, mycket högre än med den vanliga relationen? Eller handlar det om att botten är så pass mycket lägre så att toppen typ känns som att den är jättehög? Eller är det så att det verkligen blir att när en narcissist ser dig så ser han hela dig på ett sätt som ingen annan ser dig?
Ja, men så är det nog. Att toppen blir så väldigt, väldigt hög. Och man får den här otroliga liksom lovebombing, den här liksom kärleksbombarderingen. Och han bara liksom öser ur sig hela tiden positiva saker om mig. Alltså både mitt utseende och det yttre, men också om mitt inre. Att jag är så fin person, jag är så liksom kärleksfull och jag är så, ja, men så här, jättebra och diskussionspartner och allting vad han sa om mig. Och det bara liksom kommer som ett liksom ett flöde av, ja, men så här, ord liksom som bara är superpositiva och man blir helt fängslad av det.
Jag förstår så här, vad var den största skillnaden, nu kallar du han Adam i boken. Vad var den största skillnaden, om man säger, utöver att han, det är en person med personlighetsstörning då, men vad var den största skillnaden på han och en person som är sund i sin relationstänk, tycker du?
Alltså du tänker liksom positiv skillnad eller negativ?
Ja, positiv skillnad. Och vi kan även ta negativ skillnad.
Jag tänker att det var främst att han var så, ja, men gav mig komplimanger otroligt mycket. Och alltså strösslade bara superlativer över mig. Allt från sms till både liksom ord. Så det var liksom, det var hela tiden så här hjärtemojis som jag fick på sms. Alltså från första början, från första dejten. Och det här var väldigt ovanligt för mig. För jag tänker så här, jag hade ju dejtat innan honom. Och då upplevde jag inte alls den här varma och kärleksfulla tonen från andra killar. Och då kommer han liksom som en riddare på en vit häst. Ja, liksom.
Men det är så här, han bara stormar in och bara överflödar det med grejer. Det är kanske inte så jätte, även fast det låter jättegulligt och jättesött så här, så är det kanske, fick du någon varningsklockor? Tänkte du att bara, shit, det här är inte normalt, eller varför händer det här med mig? Eller var det bara, vilken tur jag, nu är det trisslottens högsta vinst jag fått där.
Nej, men jag blev ju väldigt charmerad och ja, men jag blev väldigt, jag uppskattade ju att han betedde sig så, men samtidigt så kände jag också att det här är för tidigt för den här typen av uttryck, och att han berättar de här sakerna för mig som han berättade. Som exempel så sa han på, jag tror andra eller tredje dejten, att han vill skaffa barn med mig. Och
det är väldigt snabbt.
Det är väldigt snabbt. Och att han tycker att, och då frågade jag, och jo, att han älskade mig så väldigt mycket. Och då ställde jag den frågan till honom. Men det här är ju inte, alltså du känner inte mig. Hur kan du ens säga de här sakerna till mig? Nej, men det är så du får mig att känna. Och det är så här, det vi har är väldigt speciellt. Så att det var, jag blev ju väldigt överrumplad av det här positiva. Men det är klart, jag tänkte ju redan då att det här var ju inte riktigt normalt.
Ja, du fick ändå någon så här...
Ja, jag fick det. Jag fick det, men jag struntade ju i det.
Följde den här grejen med dig som du pratade om? Du fick ändå en så här... Följde den med dig typ under större tiden av relationen sen? Sen förstår jag att den blev kraftigare och sen tog över och du kom ur det liksom. Men fanns den med där? Och det har kanske gjort att du på något sätt har trampat på dig själv, att du på något sätt visste att det var någonting som var konstigt.
Exakt så, och det var så jag tycker så här, det var ju det sveket som var, att jag inte lyssnade på det som faktiskt min kropp signalerade, om det var magkänslan eller liksom vad det nu var. Men det var, jag hade ju såna här, men så här konstiga vibbar kring det också, så det var ju inte bara så att jag kände så här positiv positiva känslor kring det, utan det var ju också att jag kände väldigt mycket negativt, men jag sket i det.
Var det negativa för att du tänkte att någonting var konstigt, eller var det något negativt i hans beteenden?
Både och. Jag tyckte ju att det beteendet som han visade, det var ju ändå, fast jag blev ju liksom lockad av att vara med honom, för han lockade in mig i relationen just på grund av det, så kände jag ju att det inte är normalt. Att man beter sig inte så liksom efter bara att ha träffats två eller tre gånger, utan det dröjer ju, att man måste ju liksom lära känna en människa för att kunna få den här typen av känslor och för att kunna ha en uppfattning om en annan människa, om den här personen är för mig och om jag känner så.
Men jag tror att det här är ett uträknat beteende av en narcissist överlag. Nu pratar vi om Adam. Var det uträknat av Adam att bete sig på det här sättet, eller kommer det naturligt att han har bara en talang, precis som Messi har i fotboll, att hans talang är att han ska på något sätt kan vara tyvärr på ett ont sätt mot människor utan att ens tänka på det? Eller tror du att han har gjort så många misstag i beteende mot andra tjejer som har lärt sig hur han ska vara för att få så mycket som möjligt nytta av dig själv?
Jag tror att det är helt uträknat. 100%. Det kan ju vara så att han har ju haft en viss talang, men han har ju liksom utvecklat den talangen. Och jag kan ju också tillägga att han ser ju väldigt bra ut, så för honom är det inte svårt att få tjejer. Det är ju väldigt många tjejer som gillar hans utseende, om jag ska bara liksom gå på det ytliga. Så för honom så har det inte varit så här svårt att locka till sig kvinnor. Och jag tror att han kanske har haft den här liksom, har spelat på sitt utseende väldigt mycket tidigare, men sen så har han liksom lärt sig hur han ska bete sig, så att det han gjorde mot mig tror jag är helt beräknat.
Ja, för att i boken så pratar du väldigt mycket om tjejen i andra staden.
Mm.
Alltså jag blir så nyfiken vilken stad är det, men det är skitsamma liksom.
Det kan jag inte gå in på.
Nej, men det ska vi inte göra. Liksom. Men det måste verkligen varit ett, nu när du tittar på det efteråt, ett brott mot dig själv. Så här, för att det var jag, så tydligt, för det var ju väldigt tydligt med vad den här boken skulle handla om, att du blir berodd och att han var inte speciellt schysst mot dig. Att hon var med hela tiden, det måste ha varit hemskt.
Ja, men jag skulle inte ha gått in i relationen om jag visste att hon skulle vara så permanent som hon blev. Hade jag vetat om att han aldrig skulle göra slut med henne och att de fortfarande hade en relation, så hade jag inte gått in i relationen överhuvudtaget. Och jag kan ju också säga då att han hela tiden har ju sagt att nej, men vi har ingen relation, jag och hon, utan jag, hon är bara en galning som håller på att men hon kan inte acceptera att vår relation är slut, hon låter mig inte vara, men jag orkar liksom inte ha någonting mer med henne att göra, och jag, det är det jag är med, och det är du och jag nu, och vi två är ihop, hon och jag, vi har ingenting. Men ändå så fortsätter ju den här kontakten med henne.
Alltså jag kan verkligen rekommendera alla att lyssna på din bok, eller lyssnar på läsaren då, för att jag drogs verkligen mer, och jag fick ju verkligen en så här, det är fel att säga, men tycka syndkänsla om dig. Så bara, nej, dra det ut Martina, gör det nu. Så här, vi kör, du klonar på en väldigt sjuk människa. Så här, och,
men jag måste också tillägga, apropå den andra kvinnan då, i den andra staden, att hon, alltså hon, jag vet inte nu hur, liksom, hur, om hon har liksom läst boken och om hon har liksom fattat att hon är hon, men det senaste liksom jag hörde från henne så verkar inte hon ha fattat att hon har med en narcissist att göra, så jag tycker väl lite liksom, så här, hon har liksom inte hunnit, alltså hennes resa har inte gått så långt som min resa än. Hon har inte liksom förstått de här mekanismerna, och hon tror ju liksom på honom, så hon är ganska hjärntvättad. Och jag, alltså liksom du tyckte synd om mig när du läste och när du liksom lyssnade på min bok, så tycker jag synd om henne att hon har inte har fattat.
Men kan du förstå, du har ändå skrivit en bok innan om det här med kärlekens språk och allting och kommunikation, att du kanske hade lite, du har haft ett väldigt stort försprång mot henne på något sätt och vis. Hon kanske bara har tyvärr ett par år kvar. Sen så kommer hon läsa din bok och shit, ja. Här är Adam hon
menar. Ja, precis.
Men du vet, du har fortfarande inte, för jag vet att det blir ingen direkt avslut, nu ska jag inte berätta för mycket om boken, men du har inte haft någon kontakt med henne sen boken kom, hon har inte hört av sig.
Inte sen boken kom, nej. Men jag kan säga att hon kontaktade mig i somras.
Okay.
Det står inte i boken, nej. Men jag kan avslöja det här nu. Hon hade gått in på mitt Insta-konto. Ja. Och hon på något sätt, jag har ju blockat henne kan jag säga. Så hon, inofficiellt har hon väl gått in på något liksom sätt. Och då kontaktade hon mig och så skrev hon att hon följer mig. Alltså hon ser mina inlägg och hon undrar då om den här boken jag skriver är om Adam.
Aha,
så hon undrade. Men i nästa mening så skrev hon så här, nej, men jag tror nog inte att det är det. Men jag vill ändå att du berättar vad som har hänt mellan er den sommaren det hände. Så hon trodde att det handlade om en sommar som vi hade en fling. Men det här höll ju på i 3,5 år.
Jag ser. Alltså vilken jobbig, alltså jag förstår inte han orkar hålla på det här med få dig och misstro henne, få henne och misstro dig och själva sitt husordning, och det måste vara väldigt energikrävande.
Ja, och jag tror förutom oss två så tror jag att han hade fler samtidigt också. Alltså det här är min spekulation, jag vet ju inte. Men jag kan utifrån liksom hans personlighet och det han, vem han är, så skulle det inte förvåna mig om han också hade andra kvinnor förutom oss två.
Ja, för det låter ju lite som att jag är ju, som de flesta som lyssnar på podden vet, en före detta beroende människa. Eller jag är en beroende människa fortfarande. Men jag jobbar med min tillfrisknande hela tiden. Och det låter som att en narcissist är en människa med en extrem högt självförtroende och lider av stort bekräftelsebehov men ingen självkänsla. Mm. Så att de är inte bättre än det senaste negativa om de hör om sig själva. Så här. Och de är självklart det senaste bäst bra de har hört om sig själva. Och de får ju säkert, som du ser, han ser bra ut. Så han får höra väldigt mycket bra. Och det är det han identifierar sig själv med. Kan det stämma lite?
Ja, ja absolut. Det tror jag, absolut.
Ja, för att det... Ja, vilken människa alltså. Men alltså under den här relationen du hade med han, du var höll på i 3,5 år. Så här, pratade du med dina vänner? Typ om så här, han är så här mot mig, men det är något konstigt. Sa du någonting till dem?
Nej.
Ingenting. Hur kommer det sig?
Nej, när jag pratade om oss, då var det bara liksom så här, gud, jag har träffat en så här skitbra kille och han är jättegullig och vi har så här jättebra relation med varandra. Ingenting om det här negativa överhuvudtaget. Absolut ingenting.
Ursäkta, jag avbryter Martin, men kan du komma på, om du backar bandet här lite, kan du minnas någon gång när du pratade med dina vänner om topparna? Att du faktiskt tänker på att du inte nämner bottnarna. För det måste ju funnits någonting där att du faktiskt, eftersom det måste ha varit en jättestor del av din och Adams relation. Men att du inte nämner det.
Ja, det är helt galet. Men jag tror att man är så himla... alltså man skäms ju på något sätt, tror jag. Man skuldbelägger sig själv och man vill inte prata högt om det här negativa och det dåliga. Det låter ju vansinnigt också, för jag menar, du var ju liksom mina närmsta vänner och på något sätt så handlade det om att jag höll en fasad gentemot dem också och ljög om vår relation, vilket är helt galet. Alltså när jag tänker på det idag, det är ju vansinnigt att det blev så. Men jag kan ju också tillägga att till slut så hände det här att jag hade en kompis som bodde utomlands och flyttade då när mina Adams relation höll på, och flyttade utomlands och bodde där. Och så kom han tillbaka till Sverige för att hälsa på. Och då träffade jag min kompis.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och då pallade jag väl inte liksom mentalt, utan bara öste ur mig liksom, det här händer i vår relation och det här är vad Adam gör mot mig och det här bla 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 bla, och bombarderade honom, alltså min kompis, med saker, alltså negativa saker, destruktiva saker, händelser som Adam gjorde mot mig. Och då responderade min kompis här: men alltså Martina, du håller på att bli psykiskt nedbruten av Adam. Och min omedelbara respons var: nej, men absolut inte. Nej, 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 nej. Så är det inte. Och då kunde den här kompisen märka det, eftersom hans egen mamma var i ett förhållande med en psykiskt sjuk man. Så han kände igen ett beteendemönster och därför kunde han direkt liksom pinpointa vad det var som höll på att ske här. Men jag var ju helt i förnekelse.
Intressant. Intressant. Så här. Ja, så när den här, din vän drar upp de här, börjar du försvara Adam då helt plötsligt?
Ja, såklart. Men någonstans så sådde han frön inom mig. För att det första jag gjorde när jag kom hem efter den, liksom det mötet med kompisen, det var ju att googla. Psykisk misshandel och bryta ner psykiskt. Det var liksom mina sökord. Och då fick jag upp massa träffar, just om psykopater och narcissister. Och började läsa. Och då kunde jag liksom bocka av väldigt, väldigt mycket av det som stod i de här artiklarna.
Jag förstår, vad då du började kanske ana. Hur lång tid, ja, var, hur långt in på relationen var det här?
Det här var precis på slutet.
Ja, precis på slutet.
Det här var kanske 2-3 månader innan.
Ah, okay. Ja, för det var en fråga jag har så här sen att nu har jag lyssnat på boken så jag vet ungefär svaret, men jag tänkte det är kul att ställa den i alla fall när du börjar misstänka att han var narcissist. Men innan vi kommer dit så tänkte jag att vi ska, nu har du nämnt lite varningssignaler med att det var väldigt mycket kärleksbombing. Så här, men om man tar bort dem så här, när var under relationen, inte av det du vet nu, för det är också en fråga så här, när var den första varningssignalen tycker du? Den riktiga varningssignalen så att någonting är galet.
Det var egentligen på första dejten när han berättade om kvinnan i den andra staden, för han var ju väldigt öppen med det, men han berättade så här, utifrån att men vi har bara en så här KK-relation. Det är ingenting liksom kärleksfullt. Det är ingen liksom fullvärdig och en så här normal relation som vi har, utan för det ska jag också tillägga att vi bor i Stockholm, men han reser inom landet i sitt jobb och reste då väldigt mycket till den här kvinnans stad där hon bor. Men då sa han så här, men han träffar henne när han är där i den andra staden och de har bara sex ihop.
Men säg henne, för mig som då antar är hyfsat normal det här, hade det, nu har jag inte levt sådär, men skulle jag levt det skulle jag absolut inte sagt det, för jag skulle vara rädd för att skrämma bort dig. Men säger han det av taktiken att han ska få det typ så här att du vill ha mer? Det ska bli, eller vilken taktik har han med att säga det, tror du?
Jag tror han sa det för att skapa tillit. För att jag skulle liksom lita på honom att men han har någon där. Men så här, öppna upp sig för att så här, avslöja lite så här, hemligheter om sig själv. Och känna då att han är så öppen mot mig. Men ändå att hon inte ska vara ett hot.
Aha, intressant. Slugjävel.
En slugjävel. Ja. Beräknad.
Ja, verkligen.
Manipulativ.
Ja, verkligen. Ja, du ser så här. Men så där var första varningssignalen ordentligt. Men om man, kom det någon senare utöver det här?
Men det var ju så här, det var ju först det här. Ja. Och sen så kom den här kärleksbombarderingen som jag då tolkade positivt och inte negativt. Och sen nästa grej, det var ju att han blev han bara gled iväg och försvann från jordens yta. Det gick liksom inte, alltså vi har liksom kontakt och vi träffas och vi dejtar och vi liksom hänger. Och sen rätt vad det är så försvinner han. Och han slutar höra av sig. Och när jag hör av mig till honom så svarar han inte. Han är bara liksom borta. Och det är den också så här, det här var super, super jobbigt att inte veta. Vad är det som händer med honom? Vad är det som händer med oss? Blir han sur på mig? Vad håller han på med? Och det var jobbigt att inte få svar. Och sen, så rätt vad det är, så dyker han upp. Och det kan ha dröjt några dagar, några veckor, några månader.
Och det är taktik av han. Det är inte så att han håller sig borta för att han gör något annat. Det kanske han också gör, men det är också en taktik.
Ja, det är en taktik. För att han vill då liksom skapa den här liksom längtan efter honom. Att jag vill att jag ska känna mig just så här beroendet. Skapa liksom att jag vill bara få mer av det här som jag inte kan få.
Ja, för det låter ändå när jag lyssnade på boken att du ofta kommer med väldigt så här sunda och schyssta kommentarer till honom. Alltså du ställer honom mot väggen på ett bra sätt. Hallå, jag älskar dig. Jag vill att vi ska umgås och hela den här biten. Men och han har alltid något smart att säga. Men man hör också att du blir väldigt förvirrad i svaren. Så, här. Så det måste verkligen bli att du återigen, det går våld mot dig själv väldigt ofta genom att trycka ner ditt egen värld och inte lyssna på det.
Exakt så. Exakt. Och det här skäms jag för idag. Men det var så jag gjorde. Att man struntade i och liksom så här, de här egna liksom värderingarna, att man inte lyssnade på det, utan man, alltså den här egna integriteten och allt det här som hänger ihop, den här identiteten som man har, att man liksom sket i det, och alltså det bara försvann.
Men jag måste säga, egentligen gör inte du något fel. Så här, du gör ju verkligen ingen fel. Så här, det är ju han som gör fel. Så här, så att, men jag förstår också att det blir väldigt mycket skam och skuld. Det kan jag verkligen tänka mig att det blir, hur mycket som helst. Just den här ovissheten till det här. Men om du skulle ha någon annan person, Martin eller någon annan som var i, med din erfarenhet som var i den här resan, så här, vad är det första varningstecknet man ska titta efter, tycker du?
Jag tycker så här, känns det för bra för att vara sant? Så här, precis i början så ska man nog lyssna på de signalerna, att då är det för bra för att vara sant. Alltså folk går inte runt och kärleksbombarderar andra människor. Alltså det är inte så att du liksom, när du går förbi någon på gatan, det är inte så att du överöser den personen med liksom kärlek, för du känner ju inte den personen. Men så känns det liksom fortfarande efter första andra träffen, att ni känner inte varandra tillräckligt väl, och då kan den personen omöjligen känna så starka känslor för dig, utan det kommer ju, det liksom, det byggs ju upp, det krävs ju liksom att man lär känna varandra.
I vilket stadie var du i livet när han dyker in i ditt liv? Var det så att det var ett speciellt stadie så att hans beteende passade perfekt? Det kom in som en så här, du så nämnde förut, en riddare på vit häst här. Eller var det så här stadie, eller var, vilket stadie var det som gjorde att...
Jag hade varit singel i, nu minns jag inte exakt hur länge, men säg några månader. Och då hade jag en... precis, alltså mitt privata liv, då hade jag en familjemedlem som var i slutskedet av sitt liv, så att jag visste liksom att det, alltså döden skulle liksom vara liksom ganska närvarande, så att jag var jätteledsen över det. Och sen hade jag en så här inbokad, jag har haft så här komplicerat jag var med om en så här komplicerad olycka för ett antal år sedan, där jag bröt mitt ben på ett väldigt, väldigt jobbigt och komplicerat sätt. Och det här var så här, och jag fick genomgå flera olika operationer. Och det här var så här operation nummer någonting. Jag minns inte ens liksom tredje eller fjärde operationen av samma ben. Så att jag var i ett sån här, vad ska man säga, ja, men ganska så här, jag var ledsen och väldigt... nedstämd i mitt liv när jag träffade honom, eftersom det var ganska mycket dåligt som hände runt omkring, och då dyker han upp och liksom kärleksbombarderar mig.
Alltså det blev väldigt fantastiskt ändå, något ljus, även fast det kanske inte var äkta ljus, så var det ändå, du såg ljuset liksom i det här mörkret du var i.
Ja, exakt så. Ja.
Tror att en narcissist kan speja av läget och se vart den kan göra som mest nytta, alltså på sitt eget sätt. För du nämner några i boken att de tittar efter rätt sorts personer.
Ja, precis. Empatiska personer. Jag är väldigt empatisk av mig och har alltid sett mig som det och tror att jag är det. Och det är den typen av personligheter som de söker. Och när jag och Adam var på våran, minns inte nu, men säger att så här, första, andra eller tredje träff, då berättade jag om att jag hade varit några år tidigare på en och volontärjobbat på ett ställe för hemlösa hundar i Spanien, och berättade om den här upplevelsen för honom. Och då när jag berättade det, då började jag liksom gråta, för att jag liksom tänkte tillbaka på hur liksom fin den här upplevelsen var. Och då såg ju han då liksom att jag började liksom gråta på den här dejten, och då tror jag att han direkt så här, ja, men fastnade för liksom så här, men gud, nu är den här personen som jag söker efter, hon är högkänslig och hon gråter och hon visar känslor, och hon har liksom gjort den här resan till Spanien liksom för det enda målet. Ja, men då är det här liksom måltavlan för mig.
Jag tror att det går bara automatiskt för dem. Eller tror att de tänker och sen här ska jag köra mer på. Är de så uträknade, tror du?
De är så uträknade. Ja, de är jäkliga.
Jag ska säga så här, vi behöver inte kanske gå in på alla tecken vad en narcissist är, men det gör ju verkligen du i boken. Som återigen, jag verkligen rekommenderar alla att läsa, för att det finns nog väldigt många narcissister ute man har i sin omgivning. Och jag är inte en av dem.
Vad skönt.
Försöker intala mig själv. Nej, men, nej, det är jag inte, det är jag inte. Jag bryr mig faktiskt. Jag är också nog väldigt empatisk. Så, vad var det värsta med relationen, tycker du?
Det värsta var nog att inte få svar på sina frågor. Att han var så jäkla slingrande i sina svar. Jag är väldigt, eftersom jag är en så här kommunikativ person och jobbat med kommunikation, eller jobbar fortfarande med kommunikation. Jag är väldigt mycket för öppen kommunikation och vill prata. Alltså jag gillar att prata och diskutera och alltså så här, säg mig den värsta sanningen, även om den liksom är sårande, så föredrar jag det än att man ska liksom gå bakom min rygg och liksom göra grejer. Men det här var liksom, den här liksom förvirringen som rådde hela tiden, att jag inte fick raka besked av honom, utan han slingrade sig och började liksom så här byta ämnen när vi skulle liksom prata om någonting. Alltså det var jättepåfrestande och jättejobbigt för mig. Jättejobbigt. Och också det här med att han liksom försvann. Och att jag inte visste liksom så här, men hur länge, vad är det här? Alltså har han försvunnit för gott? Kommer vi aldrig liksom ses mer? Eller är det här bara någon så här tillfälligt? Och att inte få svar på varför han försvinner.
Ja, för du skrev sms, fick du inget svar på honom?
Nej. Jag ringde ju honom och försökte kommunicera med honom, men det gick inte. Jag fick aldrig någonting liksom svar tillbaka.
Ja, det är helt otroligt. Det kallas ghosting, har jag lärt mig.
Ja.
Vad du säger. Så han ghostade ett par gånger. Men det tyckte du var absolut värsta. Men det var en annan grej som jag reagerade på i boken. Det var, han var aldrig fysisk mot dig. Sen nej. Vid något tillfälle, du blev inte fysisk mot han, men du blev fysisk genom att du kastade parfymflaskor. Mm. Och han, för första gången så var det så att han, det lät som att han höll med dig.
Mm.
Och sen bara vände det om. Mm. Så här. Men kan du berätta lite om den händelsen?
Mm. Det var... Vill du att jag berättar hela?
Ja, men du kan dra det lite snabbt men ändå innehållsligt.
Okej. Nej, men det var så här att vi skulle ju bara hänga en kväll med varandra. Så var jag hemma hos honom och vi hade ätit middag och haft det jättemysigt på kvällen och liksom lyssnat på musik och snackat och allting var så här super liksom härligt. Men vi drack vin också. Och jag vet inte om det kanske var en kombination av det här, men sen när vi skulle precis gå och lägga oss, då är jag i badrummet och ska liksom så här, men fixa mig inför natten då. Jag sminkar av mig och tvättar mitt ansikte och borstar tänderna. Och då öppnade jag badrumsskåpet. Och där i, och det här var, då hade vi liksom varit väldigt ihop väldigt intensivt under, jag minns inte exakt, men säg 6-7 månader eller något sånt. Och då på hyllorna står det hennes prylar, precis som hon har liksom lämnat dem.
Och henne, det är flickan i andra staden.
Ja. Exakt. Hennes ansiktskrämer och det var tandborste, det var någon hårborste och det var gummisnoddar och allt vad man liksom har i badrumsskåpet. Och jag blev så vansinnig på det här. För att mitt hjärta började liksom slå jättemycket. Och jag tror att så här, i kombinationen med lite för mycket vin i kroppen och den här enorma frustrationen att människan inte har liksom avslutat en relation med henne, fast han har liksom pratat om det hela tiden.
Ja, för han hade lovat det ganska länge att han skulle avsluta.
Ja,
det.
I flera år.
Flera år också.
Och att hon fortfarande har en, liksom, en så här tydlig plats hemma i hans lägenhet. Och där står ju liksom hela badrumsskåpet är i princip fyllt med hennes produkter. Alltså då klarade jag inte av det. Och då började jag liksom skrika att han måste göra sig av med det här. Liksom nu och sen så blev jag lite för liksom aggressiv när jag tänker tillbaka. Jag skäms ju över det här jättemycket för att jag är inte alls sån som person. Men han lockade fram det här värsta i mig. Och att jag liksom började reagera med att jag liksom skrek på honom. Jag började liksom kasta de här liksom produkterna runt omkring och tog en påse som var i köket och bara slängde hennes produkter och bara drog med handen över den här liksom badrumshyllan och så alla produkter bara rasade ner.
Tyckte du var skönt när du väl gjorde det eller?
Väldigt.
Ja. Men alltså du måste ändå vara ganska frustrerande att du berättade att du har haft en fantastisk kväll med killen som inte alltid ser dig, men han vill se dig, så ser han dig och du känns att nu är det äkta. Och du öppnar ett badrumsskåp och där är den här kvinnan som har varit ett större moment från dag ett.
Ja.
Som skulle varit borta sedan länge.
Ja.
Så jag förstår att du blir frustrerad.
Ja, och det här är så jäkla respektlöst. För att jag menar, nu är jag här hemma hos honom. Alltså vi umgås, vi har en relation. Och hon är i hans lägenhet. Och han liksom så här, men han tycker inte att det är något problem. Han tycker så här, men vad fan. Men hon var ju där för att hon var ju liksom, hon åkte ju hem till honom och fortfarande att de hade en relation. Det var ju liksom därför som hennes produkter fick vara kvar hemma i hans lägenhet. Men jag fattade ju inte det. Alltså jag misstänkte ju det såklart, men jag hade ju inte det svart på vitt.
Du ville liksom, inte se det liksom?
Nej, jag ville liksom, jag förnekade det för mig själv. Men då i alla fall, då blev jag ju väldigt, man kan säga så här, men jag blev väldigt våldsam. Jag slängde de här produkterna och liksom betedde mig fysiskt och inte mot honom, inte att jag slog honom, men jag liksom så här, drog ner produkter och slängde grejer i golvet och slängde den här liksom påsen med de här produkterna i väggen, så allting bara liksom gick sönder och kastades ner till golvet. Alltså det var väldigt frustrerande. Det är liksom aldrig någon tidigare som har liksom lockat fram de sidorna hos mig. Och det är så läskigt när jag tänker tillbaka att det här var jag som betedde mig så, som gjorde de här grejerna. Tack vare den här enorma frustrationen som hade byggts upp inom mig.
Hur länge hade ni träffats för det här laget? Från den här första dejten tills nu?
Tills den incidenten? Ja. Ja, men då var det liksom on off i typ 3 års tid.
Ja, exakt. Det var under ganska lång tid.
Ja.
Men jag måste bara säga att väldigt iskall snubbe, eller väldigt skev killen i den radan, med tanke på att han inte ens bemöda sig gömma parfymerna eller gömma skåpet. Det är ju, eller han, jag vet inte, snacka om att bara se sig själv, att inte tänka på det.
Och jag sa till honom efteråt också så här, men kunde du inte låtsas, alltså när du såg liksom att jag var så upprörd och att jag liksom pratade om det här, kunde du inte säga så här, men vänta, jag plockar undan de här grejerna och bara liksom hämta en påse och bara plocka undan och bara, alltså så här, till och med låtsas som att han går iväg och slänger dem, men gömma dem i bilen eller liksom göra vad som helst med det. Bara för att liksom skapa lite, ja men så här, lite peace liksom mellan oss. Men han bara, det där är väl ingenting.
Och han tycker inte att han gör fel troligtvis heller där.
Nej.
Nej, det är ju jätteskevt, men också väldigt på något sätt intressant med den här personlighetsstörningen som folk kan ha. Hur det funkar sig. Men det troligtvis är det bara för att det är så långt ifrån mig att jag inte riktigt förstår att folk kan vara på det där sättet. Ni har nu lyssnat på del 1 av 2 av Genomskådande Narcissisten. Del 2 kommer ut om cirka 2 dagar eller finns ute beroende på när i tiden ni lyssnar på det här avsnittet. Jag vill återigen tacka alla som lyssnar och sprider denna podd. Följ oss gärna följ mig gärna på Brottsofferpodden på Instagram eller Facebook. Skriv gärna mail till mig på brottsofferpodden@gmail.com. Ha en fortsatt fin morgon, dag, kväll, natt eller vad nu klockan är, och så hörs vi snart igen. Tack, kram, kärlek till er alla. Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Känn dig aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår, för skulden
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.